Ja, tack för välkomstordet och får jag säga tack för senast också. Och när vi pratade i telefon så nämnde du ju lite temat som var. Och lite grann av det jag har förberett här, det berör lite grann utav temat. Och man kan ju tycka då att den här texten är en påsktext. Men det är ju en central sak i vår kristna tro. Och det är från Lukas 24 och från vers 1 så läser vi. Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven, och när de gick in kunde de inte finna Herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro, men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken, men männen sa till dem: varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Och det är ju någonting som blev den första kristna församlingens stora segerrop. Jesus, han är uppstånden. Han lever. Och när man läser de olika predikningarna som hålls under i apostlagärningarna, så säger ofta, var det ju Petrus då, att detta har skett därför att Jesus dog på Golgata och att han uppstod och han lever. Det var liksom grunden för hela förkunnelsen. Och man kan ju ställa sig frågan så här: behövde verkligen Jesus uppstå från de döda? Helt rätt. Men om man säger så här, för sin himmelsfärds skull så behövde han inte det. Därför han hade ju sedan skapelsens eller urtiden så hade han ju levt som en andevarelse i den himmelska världen. Gud är ande, säger Bibeln. Men så kom ju detta tragiska in, att synden gjorde sitt inträde och den skulle bort. Och då fanns det bara en enda väg att gå, och det var att Gud blev människa. För det behövdes, ska vi kalla det, en transportör för att få bort synden. Och där säger ju Bibeln att Jesus, han bar våra synder, våra sjukdomar, våra lidande i sin kropp upp på korsets trä. Så att Jesus, för himmelsfärdens skull behövde han inte dö, men för din och min skull, eller uppstå menar jag, men för din och min skull så behövde han uppstå. Därför att hur har vi blivit frälsta? Jo, därför att vi på ett eller annat sätt har kommit i kontakt med troende människor som har gett oss evangelium. En del har kommit från en väldigt stormig bakgrund. Andra har vuxit upp i en from miljö och på det sättet mött evangelium. Men alla har vi mött samma frälsning och alla har vi varit i behov utav samma frälsning. Och om vi då ser det så här, att jag blev frälst därför att det var några som gav mig evangeliet. De i sin tur, därför att några förkunnade evangelium för dem. Och så kan vi gå generation efter generation tillbaka. Och så kommer vi till den första församlingen så småningom, och lärjungarna. Och där är ju nästan lite komiskt att när Jesus på korset utropar: det är fullbordat, när segern var vunnen, då havererade lärjungarnas tro. Det de de hade levt tillsammans med Jesus, de hade satsat sina liv, och så ser de hur han dör på korset och världen rasar samman. Och hur mörkt de såg, det kan vi se när vi läser om Emmausvandrarna, när Jesus kommer och går vid deras sida. Och trots att de hade vandrat tillsammans med honom kände de inte igen honom. Han undervisade dem om skrifterna. Och man kan ju inte tänka sig en bättre bibellärare. Men de var inte mottagliga. Och det tror jag är viktigt för oss att tänka på, att vi kan möta sådana passager i livet. Och man kan höra de finaste predikningarna, men det berör mig inte. Men det som förändrade Emmaus-lärjungarnas situation, det var när de helt plötsligt upptäckte att han vi talar med, det är ju Jesus. Han är inte död, han är uppstånden, han lever. Och det förändrade deras situation. Och det är det som har förändrat många människors liv när de har fått möta den uppståndne Jesus. Sen skulle jag nog också vilja säga att hade inte Jesus uppstått i kroppslig skepnad, så hade vi aldrig upplevt en 100% frälsning. För Gud har skapat oss som hela människor. Ande, själ och kropp. Och när Jesus undervisar om det här på ett ställe, så säger han att det är med himmelriket som när en kvinna knådar in 3 mått mjöl i surdegen så att hela degen ska bli genomsyran. Så är det med himmelriket. Den berör hela människan. Det är inte bara min ande som berörs i frälsningen eller mitt själsliv, utan även min kropp innesluts i frälsningen. Och Gud har skapat människan som en helhet, och hela människan ska också beröras utav frälsningen. Och när vi då säger att, för Jesus han sa så här att jag var död men jag lever. Så det är viktiga. Och när vi då talar om död, den dag jag slutar och andas, så upphör jag ju inte att existera, för jag är ju en evighetsvarelse, utan det är ju funktionen. Jag fungerar inte längre, därför att ande, själ och kropp har separerat från varandra. Och om vi då tänker hur det var på korset när Jesus gav sitt liv för oss. Och då är det ju också väldigt viktigt när man säger det här att Jesus var tvungen att uppstå, att han verkligen dog. För det finns ju de som menar att Jesus, han var bara skendöd, så att han mer eller mindre medvetslös bars in i graven, och där kvicknade han så småningom till och lyckades ta sig ut ur graven. Och det finns andra sådana här konspirationsteorier där man menar att lärjungarna bröt sig in i graven och tog bort kroppen och sen sa att han har uppstått. Men det faller ju på sin egen orimlighet. Därför det var bara Johannes utav lärjungarna som dog en naturlig död. De andra, de led martyrdöden. Och skulle människor dö för en medveten lögn som man hade uttalat? Aldrig. Utan Jesus, han var verkligen död. Och korsfästelsen var en både grym, men ska vi kalla det säker, avrättningsmetod. Den judiske historieskrivaren Josefus, han berättade om att det var några av hans vänner som hade blivit korsfästa, och han fick veta det där, och han lyckades utverka att de togs ner ifrån korset medan de fortfarande levde, men ingen av dem överlevde. De dog alla i sviterna utav en ganska kort korsfästelse. Sen kan vi också tänka på att Jesus, han genomgick ju en fruktansvärd tortyr innan korsfästelsen. En tortyr som många inte genomlevde. Så att Jesus, han var verkligen död. Och det var därför som han också kunde uppstå. Jesus, när han dog på korset, så var det ju för att dels skulle synderna bort ur mänsklighetens liv och verklighet. Han bar dem i sin kropp. Men han tog ju också vårt straff på sig. Och straffet, det var ju döden. Till syndens lön är döden. Frälsningen, det är nåd. Det är ingen lön, det är nåd ifrån Guds sida. Men och Jesus, han får se hur fruktansvärt han upplevde det när han hänger där och säger: min Gud, varför har du övergivit mig? Och det var för att du och jag skulle slippa uppleva den situationen. Han tog vårt straff på sig. Han dog för våra synder. Och som vi hörde i ett av vittnesbörden här, att han dog för alla människors synder. Alla synder tog han. Allt är förlåtet. Och därför säger Bibeln så här, att den enda synd som är, det är att vi inte tror på Jesus och vad han har gjort för oss. Allt det negativa som har gjorts och faktiskt kommer att begås i framtiden, det är redan förlåtet. Det ligger under Jesu blod. Och därför så är det ju församlingens stora uppgift att tala om för människor att det finns en frälsning. Det accepterar vad Jesus gjorde på korset för oss. Man kan säga så här, för det, när det talas om vad som hände på korset, så står det i Johannes 3 så här, att liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så ska människosonen bliva upphöjd. Och den där händelsen när Mose gjorde en kopparorm, då hade ju det kommit in giftormar i folklägret när man vandrade ifrån Egypten upp till löfteslandet. Människor blev ormbitna med dödligt gift. Och då fick Mose befallningen: gör en orm av koppar. Och man kan ju undra, varför då utav koppar? Jo, därför det talar om dom. Så att när människorna sen skulle se på den här ormen som hade hängts upp på en träställning, ja, då skulle de se att Gud dömer det som är vår förbannelse, nämligen ormen och ormens gift. Men var och en som fäster sin blick på ormen, de får uppleva att livet återvänder, giftet neutraliseras och de blir helade. Och på samma sätt som det räckte inte liksom bara att Mose hade gjutit den här ormen och hängt upp där, utan det var först när man tog initiativet för att se på ormen som man blev befriad och fick livet. Och på samma sätt är det ju med frälsningen. Jesus stod för alla. Men det är först när vi accepterar detta som försoningen får en verklighet i våra liv. Som det andliga livet flyttar in. Ser vi vidare. När Jesus där på korset ropar: det är fullbordat. och gav upp andan. Jag tycker om det uttrycket, därför det var inte en romersk exekutionspatrull som tog livet av Jesus, utan han gav sitt liv. Han gav det för dig och mig, frivilligt. Och när han då drar sitt sista andetag så går han i anden ner i dödsriket. Vi läser om det i Petrus brev. Och där gick han ner i Abrahams sköte. Och, där kan man, och Abrahams sköte, det var ju där som gamla testamentets troende vilade. De som hade dött i tron på den kommande Messias. Därför att de upplevde ju en lika härlig frälsning som du och jag. Men med en viss skillnad. Därför att priset var ju inte betalt. Man kan säga att de upplevde en frälsning på kredit. Därför de var fortfarande känningen. Den hade Herren gett när han till våra urfäder i Edens lustgård sa att kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Syndens makt över människan ska brytas och människan ska bli fri. Och på det löftet så levde människor och på det löftet så dog man. Men det fanns väl tydligen en osäkerhet vad det verkar. För annars hade ju inte Jesus behövt gå ner och proklamera sin seger där nere. Utan han kom ner. Nu står inte det ordagrant så här i Bibeln, men lite fantasi får man väl ha. Så att Jesus kommer ner och säger så här: er tro, den var inte förgäves. Ni har trott på den kommande Messias. Nu har jag kommit. Nu har jag betalat priset. Nu är ni Guds rättmätiga egendom. Och innan dess så hade han gått fram till vår själafiende djävulen och så hade han tagit nycklarna till döden och dödsriket. Och nu så har han kontroll över döden och dödsriket. Och det gör att vi behöver ju inte frukta döden. Därför där har Jesus kontroll. Sen kan vi uppleva en oro inför sättet att dö. För alla får inte lugnt och stilla somna in. Utan det kan vara mycket lidande, både fysiskt lidande och psykiskt lidande, som vi helst vill slippa. Men döden som sådan behöver vi inte vara rädd för. För det är ett område där Jesus härskar. Och så återvände Jesus. Ja, sen så proklamerades det ju då att nu skulle man lämna Abrahams sköte och så skulle man förflyttas till paradiset som ju är väntsalen till himmelen. Och om det var en ren fysisk förflyttning eller om Abrahams sköte förvandlades till paradiset, det säger Bibeln ingenting om. Men det ska bli intressant en dag att få se hur det är. Och när det här var gjort, då återvände Jesus till graven. Ande, själ och kropp förenades. Och Jesus uppstod från de döda. Så andligt liv och uppståndelse, det är ju ett helande utav någonting som var sönderbrutet. Så att ande, själ och kropp som var separerade, de blev förenade på nytt. Men hur var det? Jo, när Jesus hade gått ner i dödsriket så bars kroppen in i graven. Och denna kroppen, ska vi säga, att den var marinerad utav synd och lidande. Men hur skulle det kunna ske nu när Jesus förenades med kroppen? För ingenting som har med synd att göra har tillträde till himmelen. Jo, här hade skett en förvandling. Det står att Jesus, han hade en uppståndelsekropp. som var anpassad till den himmelska världen. Och så säger ju Bibeln så underbart att vi en dag ska få ikläda oss exakt samma kroppar. Och det står så här: om än era synder är blodröda så ska de bli snövita. Och om de är röda som scharlakan så ska de bli som vit ull. Och det var inte frågan om att det var syndaren som skulle få den förvandlingen. Det stod om synden. Synden utplånades. Den försvann. Den fanns inte mer. Och det är ju det som är så underbart, att livet i Kristus, det är ett liv utan synd. Och därför vi använder ibland ett uttryck att vi är bra. Men faktum är, för att är man benådad syndare, så när vår yngsta dotter föddes, hon föddes 20 minuter efter vi åkte hemifrån, och så när jag körde Wrangelsleden, det var lite drygt 100 och det var 60 kilometer där som var godkänt, så det var en medveten risk jag tog, för att det var på håret det här. Så säg att nu hade någon med lagens långa arm kommit där och stoppat, och så hade man hamnat inför skranket, och så säger domaren så småningom så här att Bertil Andersson har överträtt hastighetsgränserna med 40 kilometer, det innebär indraget körkort och det blir böter si och så. Men, sa han, så finns det en förmildrande omständighet. Det var ett litet barn på väg och det var kris. Så därför så döms man skyldig, men inget straff utmäts. Då är man en benådad syndare. Men Bibeln säger att vi är rättsligen fria, därför att den gamla syndanaturen, den dog. Och så upplever jag livet med Kristus som är ett syndfritt liv. Så att jag är rättsligen fri, har inte begått något fel, för den gamla människan som felade, den dog. Och den begraver vi ju, där har vi ju dopgraven, den begraver vi. Precis som vi gör med en människa som dör rent fysiskt, så begraver vi vår gamla syndanatur. Och vi hade ett dop, en kille som hade levt ett ganska hårt liv. Och efter när gudstjänsten var slut och det var kyrkfika, så ville han vara kvar i kyrksalen, för han ville se när de tömde dopgraven och se när den gamla naturen rann bort där. För nu, då visste han, som han sa med glimten i ögat, nu vet jag att jag är fri. Så att Jesus, han åstadkom allt det här genom sin död på Golgata. Där friköptes vi. Men genom uppståndelsen så blev det liksom det som gjorde att det hela blev effektivt i våra liv. Att det tog en form. Och så har vi ju detta stora att se fram emot den dag när Jesus kommer tillbaka för att hämta oss hem till sin himmel. Då kan vi inte slå oss för bröstet och säga jag har gjort så mycket goda saker, utan då får vi bara tacka Jesus för vad han gjorde. För det är bara nåd, ingenting annat. Kära Herre, tack för att vi får vara frälsta utav bara nåd. Herre, tack för detta stora att du bar våra synder i din kropp upp på korsets trä. Herre, tack för att synden utplånades. Herre, tack för att vi får leva Kristuslivet tillsammans med dig. Herre, tack för att du ger i överflöd det vi behöver. Och låt uppståndelsens verklighet bli någonting som griper och berör människor, som griper mitt eget liv. Att det inte bara blir en tom teori, utan det blir liv och verklighet för mig. Så ser vi fram emot dagen när du kommer och kallar oss hem, hem till din himmel. Där du har berett ett hem för oss var och en. Där du har skräddarsytt en boning åt oss som passar precis vår personlighet och de intressen som vi har haft. Där vi bara kan konstatera att bättre än så här kan det bara inte bli. För då har vi kommit hem till det fullkomliga. Herre, och det stora är att vi får vara tillsammans med dig.